Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Podplay. Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. Det här är säsongens sista avsnitt och under den här hösten har jag förmånen att få sitta ner i lugn och ro och snacka med en mängd intressanta människor som alla brinner för en och samma sak, nämligen jakt. Anledningen att jag drog igång den här podden var att jag själv som relativt nybliven jägare ville lära mig mer om jakt. Och det har jag verkligen gjort. Jag har under säsongen träffat personer med helt olika bakgrunder och drivkrafter där alla ser på jakt från olika perspektiv. En del jagar främst för spänningen och upplevelsen, andra för att komma bort en stund eller med köttet och hållbarhet i fokus. En del jagar för det stora äventyret och kontakten med vildmarken. Och sen har vi de med intresse för vapen och tradition och de som främst brinner för samarbetet med sina hundar. Men hur man än vrider och vänder på det så har jag kunnat konstatera att alla har en sak gemensamt. Nämligen en otrolig respekt för vår natur och de vilda djuren som lever i den. Jag vill passa på att tacka alla er som har lyssnat och som har hört av er under säsongen. Jag har förstått att det är många där ute som, precis som jag, har inspirerats av poddens gäster. Och det blir jag grymt glad över, för det är det som är meningen med hela podden. Så tack för att ni lyssnar och tack för ert engagemang. I det här avsnittet så kommer vi att träffa Lubbe Garell, den passionerade jägaren som lämnar få oberörda. Men innan vi gör det så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Då är det dags för mig att prata med Ida igen som är produktchef på Chevalier. Hej Ida!
Hej!
Hur mår du?
Jo, men jag mår fint.
Jag tycker mig se att naturmaterial har växt starkare den senaste tiden. Mycket ull och annat. Hur går era tankar kring det?
Jo, men vi följer ju absolut det och vi gillar ju framförallt ull på Chevalier. Det är ju en fantastisk fiber. Vi gjorde faktiskt en förfrågan på Instagram här för ett tag sedan när vi ville veta lite vad våra kunder önskade för mellanlager. Och då var det många som skrek efter ull. Det var ingen som ville ha något polyesterflisar. Så det var roligt. Så det jobbar vi på. Det kommer mycket ull kommande kollektioner.
Och vad händer när man har ull som mellanlager då?
Det är en högteknologisk fiber. Det bästa med ullen är ju nästan att den kyler när det är varmt. Och värmer när det är kallt. Och framförallt att den värmer när det är blöt. Att den andas, den har ju en naturlig andning och en naturlig vattenavgiftning i fibern. Så du behöver ju aldrig tillsätta någon extra kemikalie i form av någon vattenavgiftning. Utan det är ju en naturlig vattenavgiftning.
Fint. Men då ser vi fram emot ett nytt härligt bland annat lodenställ och mellanlager i ull. Och jag kan varmt rekommendera det lite sportigare kan man säga, lodenstället som jag har nu, både kort och lång jacka.
Ja.
Fint. Hej då.
Hej.
Ja, då sitter jag här med Lubbe Garell. Ni har säkert sett honom i en mängd jaktfilmer där han både jagar på land och under ytan. Där han lagar mat med sin vapendragare Daniel och lär oss tittare bland annat hur vi ska ta hand om viltet efter skottet. Och det ni kanske inte visste är att Lubbe faktiskt också är skådis och fotograf. Det här samtalet har jag verkligen sett fram emot. Välkommen hit, Lubbe.
Ja, tack.
Hur är läget?
Jag mår toppen. Det är skitkul att vara här, verkligen.
Gött. Vi är i Göteborg nu.
Ja, ofta är jag här. Min tjej bor här. Så att jag är väl en, inte halv göteborgare, men, ja, men snart. Jag börjar bli accepterad i kretsarna.
Ja, men vi är mer accepterande än vad människor tror.
Men. Jag övar på tugget här.
Ja, det, bland annat måste du sluta säga tugget, men det är snart här.
Ja, jävlar, där rök jag.
Du verkar ju vara en passionerad man med många strängar på din lyra. Så det är lite svårt nästan att veta var man ska börja, men jag tänkte att vi börjar som jag brukar börja och prata lite bakgrund. Mm. Hur började jaktintresset för dig?
Jag har alltid dragits till naturen och känslan, eller jag har alltid velat fånga min egen mat. Alltså från barnsben. Den här primitiva känslan av att fälla ett byte. Jakten har alltid varit en jättestor del av mitt liv. Att jaga ett byte. Jag vet inte var det kommit ifrån, men på mitt nattesbord till exempel så låg den här överlevnadsboken. Uppslagen och det var min nattlektyr. Ja. Jag vet inte, men jag har alltid älskat att vara ute i naturen och gärna med vapen. Mm. Det låter kanske liksom...
Nej, för mig gör det ju inte det.
Nej, men för andra då, vad jävla galning. Men för mig har det alltid handlat om att få vara ute i naturen och ta hem ett byte. Mm. Väldigt primitivt.
Hur gammal var du när du alltså jagade riktig jakt?
Om man säger men jag sköt min första kanin när jag var 10-11. Mm. Och sen... Sen kommer en period i livet där annat kommer in. Mm. Typ alkohol och tjejer och fester och allt sånt där som blir lite roligare. Mm. Och sen tog jag jägarexamen när jag var 19. Men jag var med på massa jakter under tiden och vi,
var har du växt upp någonstans? Har du haft föräldrar som
var? Ja, i Stockholm, i Nacka. Mm.
Men då har du haft alltså hemifrån med dig?
Nej,
också.
Pappa jagade någon gång om året, men han tyckte aldrig om att skjuta. Så att han var med bara för att det var hans polare som jagade och så ställde han upp. Men han tyckte aldrig det var kul. Mm. Men jag följde med honom några gånger. Men jag har släktingar som bor på en gård och där har jag hängt mycket. Och det är med min syster som jag har jagat mest. Och där kickade det igång. Sen när jag var 19 tog jag jägarexamen och sen så tappade jag fullkomligt efter det.
Mm. Jagar du på samma gård fortfarande?
Ja, mestadels.
Vad är det för typ av gård? Vad har ni för vilt?
Mestadels dovhjort. Det finns älg, rådjur, räv, harar, lite änder och sånt där. Men det är mest dovhjort. Och de här har nu spritt sig och är liksom så pass många så att det knappt finns rådjur kvar.
Jag har själv jagat mycket på en mark där det är extremt mycket just dov och även vildsvin. Men det finns knappt rådjur. För de konkurrerar ut.
Ja. Mm.
Och det kan man väl se, jag pratade med Mikael Tam om det. Hur viltarterna förändras på grund av varandra. Alltså där klövviltet har i södra Sverige tagit just småvilt. Inte alls på samma nivå som det var förr. Men hur var det du när du jagade när du var ung då? När du var 11, din första hare. Såg det annorlunda ut då än nu vad gäller liksom drivkrafter? Och...
Nej, den har alltid varit dramatiskt stor. Alltså verkligen en person i mitt liv. Jag har alltid längtat ut till skogen och velat vara där. Men på den tiden så fanns inte lika mycket hjort, vildsvin. Så att på den tiden så jagade man hare, räv och rådjur med hagel och långsamt drivande hundar. Eller så jagade du älg med älgstudsaren. Det var liksom de två jakterna som fanns förutom fågeljakter då. Men sen för 20 år sedan, kanske lite med 15-20 år sedan, så kom den här explosionen av hjort och vildsvin. Och nu använder jag tyvärr inte lika ofta hagelgeväret som vi gör med kulvapnet.
Mm.
Så jakten är, för om du går ut med ett hagelgevär nu så missar du väldigt många chanser. Ah, det finns vildsvin och gjort på väldigt många fler platser i landet än vad du gjorde då.
Vad skulle du säga att du, vad finns det för känslor kopplat till jakt? När du är ute och jagar, vad känner du?
Så mycket.
Du? Förklara.
Ja, men alltså allt från kärlek, ilska, frustration, lugn, stress. Det är känslostorm. Mm. Det är inte vinst varje gång. Du gör bort dig, du bommar, du skadskjuter. Ibland har du en jättefantastisk dag, ibland har du en tråkig dag, ibland har du en mindre...
Har du varit med om någonting där du har känt att nej, jag vill inte jaga mer?
Nej.
Aldrig?
Aldrig.
Vad jagar du helst? Alltså vi kommer prata om shots and pots. Och när man jobbar med jakt som du gör och spelar in jaktfilmer så finns det ju självklart en om alla era avsnitt hade bara varit dovhjortsjakt, pyrschjakt på dov, då kanske tittarratingen hade gått ner. Så jag antar att ni får ju mixa upp vad ni gör.
Absolut.
Men om du själv får välja, vad vill du göra då helst?
Jag har verkligen brunnit för kuljakten. Drevjakter har ju varit mitt stora liksom. Jag tyckte att det varit så fruktansvärt roligt. Det har varit med hagel eller kula, men alltså att var i skogen, höra hundarna, allt det här. Men jag har kommit till en ålder eller jagat så pass mycket drevjakter så att jag börjar torska på fågeljakt. Jag känner att det går mer och mer över sig det, och ju mer fågel jag jagar desto roligare tycker jag att det är, och desto mindre längtar jag till drevjakterna efter klövvilt. Som till exempel hur jag jagade skarv här på västkusten utanför Strömstad i Kosters skärgård. Alltså att få sitta i en skreva 2,5 meter ifrån det här kristallklara vattnet som då fortfarande sent i september var 17 grader varmt. Och det kommer fågel och du är kamouflerad och du sitter och snackar lite med din medjägare då, Simon i det här fallet, som driver västkustjakt. Det är för jävla jag gillar de här sociala jakterna mer och mer. Och det gjorde jag inte som ung. Jag ville vara ensam i skogen. Och jag gick ut själv massor. Det gör jag fortfarande. Jag tycker det är extremt skönt att få vara själv och göra det i sin egen takt. Men jag börjar tycka att det är mer och mer trevligt med de här sociala jakterna. Jag var på Ven här tidigare i veckan och jagade hare. Då går man ju på led. Går och snackar och garvar lite. Så sparkar man upp en hare. Så skjuter du den. Så går vidare. Så kommer en duva flygande. Det är en jävligt trevlig jaktform. Men en jakt som verkligen ligger mig närmst, skulle jag säga, om hjärtat, det är ripjakten på vintern med kula. Och där är jag återigen ensam. Där kan du inte skida 2-2. Du kan, men det är, jag tycker hellre att skida ut själv på fjället. Du har hela fjället för dig själv. Äter medan du skidar. För att det är så roligt att du inte sätter dig ner och liksom wasta någon chans på att hitta de här små snöbollsdumbollarna liksom, och skjuta dem, smyga sig på. Och förhoppningsvis så har du jättefint väder. Det är inte alltid i svenska fjällen, men händer det så har du... Jag kan inte tänka mig någonting som är härligare faktiskt än att skida omkring på ett kalfjäll i -10 strålande sol, gärna vindstilla.
Jag har ju haft med Ulf Lindroth i podden.
Ja, hörde det.
Och han är ju han är ju expert på det. Han är expert på sjukt mycket. men ripjakten på vintern är ju en av de bitarna då som man brinner mest för. Och jag själv har provat på det. I det avsnittet så berättade jag om hur det gick. Jag skulle gärna hänga på, haka på någon som verkligen kan.
Du är jättevälkommen.
Vad roligt.
Absolut, men det blir inte så mycket snacka.
Nej, det är lugnt.
Du får skydda själv.
Jag kan uppskatta att jag inte snacka om det, så det är lugnt. Däremot så hade det varit kul att skjuta någon ripa.
Det är fantastiskt. Men just, jag gillar ju jakter. Alltså om du är på en drevjakt så är du inte jägare, tycker jag. Då är du skytt. Men i det här fallet, som är också pyrschfallet, då får du verkligen jaga ditt villebråd. Och det är upp till dig för att liksom läsa alla element och läsa av viltets vanor för att fånga eller fälla. Skjuta, döda bytet. Och det är en fantastisk känsla när jag har fått kämpa. Jag har ju jagat ripa i 5 dagar i rad utan att se en ripa. Jag har gråtit uppe på fjället för jag har bommat i full storm. Liksom. Men sista dagen, 10:05 liksom, så har jag skjutit en ripa. Och då är allt det här jobbiga glömt. Då är alla timmar i bilen, alla pengar du har lagt ner, alla mil du har skyddat är värt absolut allting för den här lilla fågeln som har 2 bröstfiléer som är stora som liksom en mini-catch snusdosa. Det är värt allt.
Du förklarade precis min ripjakt, bara att jag åkte hem den näst upp. Sista dagen.
Det skulle jag aldrig göra.
Nu är du ute väldigt mycket och jagar med kamera.
Mm.
Jagar du fortfarande utan att ta med dig kameran ibland?
Ja, det gör jag absolut. Men jag har nog alltid med mig en liten GoPro eller shotcam som sitter på pipan.
Mm.
För att samla skottsekvenser ifall det händer något extraordinärt. Eller liksom.
Tycker du att det påverkar din...
Ja, väldigt mycket. Ja. Absolut. Man blir ju störd. Det är ett störmoment. Jag önskar att jag kunde lämna kameran hemma och bara stå och njuta. Men när man blir lite arbetsskadad och vill försöka fånga miljöer och vilt som rör sig och skottsekvenser och sånt. Så att man, och det, jag har ju missat många chanser på grund av att kameran har strulat eller jag har liksom, ljudet inte funkar. Och det är mycket att tänka på när du ska vara både framför kameran och bakom kameran och producera skiten. Liksom.
Ja, men jag kan tänka mig att det, jag menar, om du skulle åka iväg på en jakt utan kamera, bara för att få njuta av det, och så fäller du ditt livs, vad det nu är, och sekvensen är magisk. Det kanske är nästan så att du inte skulle kunna njuta av det för att du skulle gräma dig så mycket att kameran...
Kan inte vara så, faktiskt. Det är ju jättehemskt. Det är tråkigt.
Ja. Men hur mycket jagar du? Hur många jaktdagar per år har du nu?
Jag vet inte, jag räknar inte dem, men jag är väl ute 3-4 dagar i veckan.
Det är ju drömmen för väldigt många.
Ja, alltså. Det är drömmen. Min dröm också.
Men vad grattis får man ju säga. Att du har kommit till en nivå både att det går att göra. Men också att du har vågat ta det steget. För det är nog många som skulle vilja det men som inte känner att de vågar.
Ja, men jag känner ju att om jag inte får göra det så mår jag inte tillräckligt bra på riktigt. Det låter kanske, men jag lever ett fantastiskt liv. Jag är superlycklig. Det är inte särskilt lukrativt någonstans det här jag gör. Men jag får ändå lyckan att få ägna mig åt det jag absolut älskar mest på hela jorden. Liksom.
Jag har ju sett tillräckligt många avsnitt med dig på YouTube för att förstå att du gillar mat.
Ja.
Så jag tänkte vi skulle prata lite om det.
Gärna.
Shots and Pots, för er som inte har sett Shots and Pots så är ju det då en kanal på YouTube. Där Lubbe ihop med din vapendragare Daniel, som i grund och botten är kock, jagar och lagar. Det är väl ungefär så man kan säga?
Ja, precis så man kan säga.
Du jagar ju både på land och under ytan.
Ja.
Innan vi börjar prata här. Så tänkte jag att jag ska ta fram en grej. För jag har förberett en liten grej.
Oh.
Som du och jag ska testa.
Oh.
Sitter du kvar så
spännande.
Springer jag ut.
Ja. Nej, sluta. Och fy fan, vad härligt. Och Strea Gigas.
Yes.
Shit.
12 ostron. Och sen så har jag min egen lilla komponerade röra till. Som jag antar att du bara gillar att bara slapsa dem som de är. Med skal och hela skiten. men det är olivolja, citron, lite vinäger och gräslök. Oh. Och det älskar jag att ha en liten grej på.
Shit, vad härligt. Gud.
Men så jag tänkte att vi, även för lyssnarna nu då. Och för mig. Så tänkte jag att du kunde berätta och visa mig hur man öppnar ett ostron.
Som du ser så har jag hack i handen här.
Ja.
Vi var ju på Koster i förrgår, eller igår kom vi därifrån och jag hade ingen handske så jag, ibland slinter man och så får man små knivhack i handen.
Det känns som en sån här halvbra start när du ska undervisa mig nu. Vågar detta? Nej, men jag vet ungefär hur man öppnar ett ostron, men jag är sjukt långsam och jag vet att det finns många tekniker. Så du kunde berätta hur du gör och sen så tänker jag att så får de stå här. Jag kommer käka max 3 tror jag. Och så har du 9 stycken som du kan slapsa på under inspelningen. Blir det bra?
Det är toppen. Har du vin?
Rött vin.
Ja, nej. Det skulle Daniel aldrig tillåta mig att dricka. Nej.
Bra, men berätta.
Okej, okay. Då gör man väl så här. Fina de
är. Ja, det är franska,
Findeklär.
Ganska stora. Ja, jag tror det är så klassiskt.
Här längst bak så har du musken. Och så skär du längst med ovansidan av locket. Du har den runda sidan neråt i handen. Så skär du upp. Så skär du av musken som de öppnar och stänger med.
Mm.
Sen så får du skära av.
Så av det. In, nu testar jag här då.
Ja, in längst bak.
Men där.
Ja, exakt. Och så trycker och håll stadigt så att du inte slinter, för det gör jävligt ont. Så vrider du. Precis. Och just att du juckar och vrider i sidan. Precis, snyggt, snyggt. Ja. Sen går du med kniven framåt bara så att du skär av muskeln. Snyggt.
Det var okej.
Ja, det var ju bättre än mitt.
Vill du testa den här rörelsen som jag har?
Gärna.
Då är det...
Då häller jag lite här.
Den tycker jag så. Är jävligt god på.
Jag är ju lite, jag tycker ju att det är härligt naturell, men det gör ju ingenting med lite smaksättning på. Skål då.
Skål.
Vad härligt.
Salut.
Mm. Mm. Jag dör. Gud. Alltså gräslöken gjorde ju massor.
Visst är det gott?
Ja, fantastiskt. Mm. Helt underbart.
Vad fina de var.
Mm. Jättegod smak.
Mycket, alltså det var verkligen havet.
Mm, verkligen.
Det var bra.
Mina favorit. Ja, absolut.
Alltså att öppna ostron i liksom poddformat, jag vet inte hur det här blir. Men
vi, det blir toppen. Vi har ju trevligt i alla fall.
Ja, jag tänkte det. Så jag vill ju ha mina gäster på så gott som möjligt. Jag
är alltid på gott med. Det härligaste är ju att stå i vattnet här på västkusten och så dö upp dem och så öppnar de i dykkniven och slafsar i dig. Alltså, pinfärska.
Åh gud. Jag tycker det är gott den här lilla grejen på alltså. Jag tycker framförallt olivoljan gör
det. Ja, men jag håller med. Det var väldigt intressant smak med det här gräsiga på det haviga.
Mm.
Fan, vilken surprise. Vilken underbar podd. Tack.
Bra.
När kör vi nästa avsnitt?
Vad är det du uppskattar mest med dykning?
Jakten skulle jag säga. Mm. Men
hur funkar det i Sverige då? För då får du,
eller nej, alltså
du
kan det får ju... man inte. Nej, men du kan ju plocka ostron. Mm. Det är jakt också då, tycker jag. Men Norge åker jag till då. Mm. Och harponerar.
Mm.
Tyvärr får man inte göra det i Sverige. Att vara under vattnet är... Att vara i skogen och gå omkring helt själv tycker jag är makalöst. Mm. Rogivande. Du är bara du och ja, naturen.
Mm.
Du är ett liksom. Men att vara under vattnet är nästan mer rogivande. För det är absolut knäpptyst förutom lite knäppningar och sådär. Det knäpper till och då.
Uppskattar du att dyka lika mycket i nordiska vatten där det väl oftast är hyfsat dålig sikt och liknande som mer tropiska vatten?
Nej, men det är klart det är mer spännande att dyka där det finns en massa arter och färger. Och kommer till Sverige då så på västkusten tycker jag det är fantastiskt att dyka. Men östkusten, alltså Östersjön, det är ingen idé.
Nej.
Det är faktiskt ingen idé längre. Det är dött och det är dålig sikt.
Nej.
Men saltvatten, så fort det är saltvatten så är det ju spännande. Eller klart vatten.
Mm.
Vättern har ju kristallklart vatten.
Får du puls när du harpunfiskar?
Ja, absolut.
Mer puls än vid ett jakttillfälle?
Ja, men samma.
Och när man harpunfiskar, då plattfisk har jag sett att du kör i Norge.
Precis.
Där handlar väl om att se dem. Och sen så, men man kan komma ganska nära, va?
Ja, absolut. Plattfisken kan du komma nära, för de är så pass väl kamouflerade och de tror väl att de är i stort sett
upptäckliga.
Precis. Ja. Men de kan ju kamouflera sig så väl. De gräver ner sig i sanden så uppsticker bara två par ögon. Liksom. Ja. Och så ser du en svag kontur av någon liksom rombformad fisk. Men de tycker jag är roliga, så de är svårast att upptäcka. Ja. En vanlig simmande fisk ser du ju lättare.
Vad är största fisken du har fångat med harpun?
Ja, det är en piggvar. Ja, på något kilo. Det är inte större än så.
Nej.
Nej.
När man dyker så är ju säkerhet, precis som jakt, A och O. Mm. Har du varit med om en situation som du inte skulle vilja uppleva igen i dykarsammanhang?
Ja, det har jag. Då har man kommit bort från sin partner under vattnet. Och det är inget kul. När det är så pass dålig sikt så att du är, jag vet inte om vår paralina hade släppt eller om jag hade glömt den. Men när det går så pass hög sjö och det är så dålig sikt. Och så simmar du bredvid din partner, tittar åt ett håll, tittar tillbaka och så är han borta. Mm. Eller hon. Och så går du upp för att kolla läget, om du ser honom, han har gått upp, vilket vi kom överens om då liksom, i det här fallet, men du ser ingen, går ner igen, tittar och det är bara liksom tomt. Och det går så hög sjö så att du liksom, det går inte att se din partner vid ytan heller. Då blir man jävligt skraj ifall det har hänt något. Jag är inte så rädd för min egen del, men att det har hänt något som man inte kan. Liksom.
Och om du dyker ut på öppet hav, då är du hyfsat nära båten, antar jag?
Ja, det är man ju. Ja. Dyker vid någon grund och har ankrat fast. Eller något sånt. Ja, absolut.
Men du har inte varit med om någon...
Nej. Gudskelov. Ja. Och peppar. Hoppas det inte händer heller. Men det är därför man var extremt försiktig. Mm. Och dyka ensam ska man ju inte göra. Men ibland är det rätt gött att hoppa i själv. Och bara vara du. Under ytan. Mm.
Om vi tittar på Shots and Pots.
Ja.
Så är ju det en succé, måste man säga. Ni har väldigt många som tittar.
Ja.
Och ni släpper avsnitt i princip varje vecka.
Ja, vi har misslyckats en gång faktiskt. Då blev det 2 veckors uppehåll, för jag hann inte.
Nej.
Det var ju så att i våras när här epidemin kom så blev alla väldigt skraja och ingen ville betala. Så att vi fick inte några pengar och jag hade inte råd med en fotograf. Så då kände jag att om vi ska uppehålla det här så måste jag filma själv.
Mm.
Och det har funkat mestadels. Ibland gör jag bort mig med ljud eller oskärpa eller vad det nu kan vara. Men det funkar när du är på ensamjakt så att säga. Liksom. Mm. Ut och pyscha till exempel. Men det blir ju mäckigt. Du ska ta från flera olika vinklar, närbilder, djuret som skjuts. Det tar tid, men det är värt det och har funkat rätt bra. Men annars är det en gång i veckan, söndagar klockan 7.
Mm.
Varannan söndag är det jakt och varannan söndag är det matlagning.
Vad är reaktionerna på det ni gör och siffrorna? Är det fler som tittar och kommenterar på jaktfilmerna än på matlagningsfilmerna?
Mm, absolut, vi har inte alls lika många visningar på matprogrammen som på jaktprogrammen. Och det är väl för att jag kanske är en jaktprofil från början. Sen tog jag in Daniel som är ett S, som är hur duktig som helst. Men jag tror inte att alla jägare som tittar på oss är intresserade av matlagning.
Nej.
De vill mer se jakt. Men så finns det en stor del av våra tittare som tycker det är jättehärligt.
Mm.
Så vi har väl hälften av visningarna på matprogrammen som vi har på jaktprogrammen. Mm. Vill jag säga.
Hur är Daniel att jobba med?
Underbar. Vi har verkligen superkul ihop och har blivit jättenära vänner. Och love the guy. Men han är ju alltid lite på dåligt humör.
Ja, nej. På vilket
alltid,
sätt då?
Han är alltid lite stressad och tycker det är lite jobbigt. Sen när vi väl kör igång, då släpper det här så har vi kul. Men sen så är han stressad igen så drar han.
Är det så?
Ja, men lite så.
Men det kanske är lite kockigt, är det inte det?
Jag tror
är
det.
Är inte alltid lite så här?
Ja, men kontrollbehov.
Kontroll.
Ja, precis. Allt ska vara rätt. Och jag får ju slag på fingrarna rätt ofta.
Ja, men liksom, det har man, alltså, om man har kontrollbehov i köket så är ju du en av de sista man egentligen vill ha det, kan jag tänka mig.
Ja, som mig vill man inte anställa.
Äta och slafsa.
Nej. Nej, jag är en gris. Mm. På riktigt. Mm. Jag skulle inte få jobb. Men jag tror också att det blir roligt med oss som team. Liksom. Mm. Att han är proffset och jag älskar mat. Och är okej på att laga mat, men har ju noll koll.
Sen har ni ju dina avsnitt då, om man får säga så. Alltså jaktavsnitten, så vill du gärna få in kultur. Och det har jag också liksom uppfattat att det finns ju delade meningar av det bland tittarna. Du gör precis vilka filmer du vill. Varför har du valt det upplägget?
Det handlar enbart om mitt eget intresse för historia och kultur. Och jag tycker det är rätt roligt att ge tittaren en liten hint om var vi befinner oss geografiskt i landet. Och vad den här platsen vi är på kanske står för eller har för historisk betydelse. Bara så att det inte blir liksom, hej välkomna, pang pang, vi ses nästa vecka. Utan att det blir mer innehåll, content liksom.
Mm.
Jag tycker det är intressant.
Ja, jag tycker också det är intressant. Jag uppskattar de delarna.
Och sen, ja, men det är ett egenintresse som jag vill förmedla, helt enkelt.
Mm. ni har ju varit lite omdiskuterade vid ett par tillfällen. För att ni visar saker som händer på jakt som många andra väljer att inte visa. Mm. Till exempel skadeskjutningar med mera. Vad är din syn på det?
Nej, ingenting. Ingenting att dölja. Så går jakten till. Ibland går det åt helvete, tyvärr. Mm. Det är ingen jägare i världen som vill skadeskjuta ett djur. Alla jägare, eller de flesta skulle jag säga, har ju en enorm respekt för viltet. Mm. Och är djurvänner och älskar hundar och vara ute i naturen. Så att det är ingen som vill att det här ska ske. Men det händer tyvärr. Mm. Och det händer mig och Daniel och kungen. Och det är ingenting att hymla med, tycker jag. Utan, jag menar, om folk ska förstå jakten så ska de förstå allt. Baksidan med det också.
Vi har inte jagat tillsammans, men jag har ju sett dig jaga. Och vid flertal tillfällen när du kommer fram till ett vilt så blir du märkbart rörd. Mm. Hur känns det när du kommer fram till vilt?
Ja, det känns precis så. Ja. Och det är verkligen inte alltid, och det är ingenting jag gör för att folk ska, åh vad fint att du visar dina känslor, Lubbe, eller nej, tycker att jag är en finare jägare på något sätt, utan det är verkligen sanna känslor. Men det är inte så varje gång, men ibland kan jag verkligen översköljas av, inte skuld, men lite, ja men här har jag ändå tagit ett liv liksom. Här kom ett litet kid springande efter sin get, eller sin mamma då, och så släckte jag livet på det här lilla kidet. Mm. Och det är rätt starkt. Det är ju mycket känslor som kommer när sånt sker. Och det kan ju vara mer så när jag är ute själv och pyschar än om jag står på en drevjakt och det skjuts en massa. Då hinner man inte alltid gå fram till viltet, för det kommer folk att plocka upp det, för det är tidsscheman som ska hållas och det är vidare till nästa pass och så. Men när jag är själv och springer fram eller går fram, då kan jag verkligen ha tid att känna in. Och det kan vara även en ripa eller en duva. De är så otroligt vackra fåglar. Mm. Båda dem. jag är ju ingen troféjägare, så att jag skjuter ju sånt som jag vill äta. Och ibland blir jag ju lite retad av mina vänner när de tycker att jag pratar om viltet och att det känns lite sorgligt, jag känner skuld och sånt där. Då tycker de att jag är lite löjlig. Men det är verkligen äkta känslor som
jag känner ju som fram. Du, och kanske ännu mer blödig. Jag har inte blivit rätt av mina vänner. Jag tror att vi har olika vänner. Mm.
Jag vill ha dina vänner. Men ja, det vore väl konstigt om man inte känner någonting när du kommer fram till ett vilt som du har släckt livet på.
Hur gick tankeverksamheten när du drog igång Shots & Bots?
Det var ganska enkelt. Jag ville starta en ny jaktkanal som inte bara innehöll jakt. För att jakten är så mycket mer än bara skottet. Vi jagar ju faktiskt för att få kött, för att äta de här underbara djuren. Liksom. Och att då inte visa hur man tar vara på viltet eller viltköttet, det var ju, det är i min värld otänkbart. Ja. Jag ville också lära folk hur man gör. För att över 90% av allt vilt som skjuts, det hamnar i frysboxarna hos jägarna. Det kommer liksom inte ut på marknaden. Mm. 7% kommer ut i butiker och restauranger och sånt. Och det är enorma summor som då går till spillo, för att allt det här köttet äts inte upp. Nej. Men jag har ju själv kött från 6 år tillbaka i frysen. Nu äter jag det. Mm. Det kanske har någon frysskada som man får skära bort, men det går att äta. Det blir ju inte lika, det blir sämre och sämre med åren, men det funkar faktiskt.
Alla som inte är lika hardcore som dig, de slänger
det. De kastar det. Ja. Jag vill då få jägare att förstå hur man tar hand om viltet på bästa sätt. För det är väldigt många som inte vet vad man gör. Många drar sig för att tillaga vilt. För de tror att det är svårt tillagat, det är för magert och det blir torrt och allt det här. Mm. Per Morberg står i TV4 imorgon och säger att vilt är ett elände, det är torrt och jävligt. Mm. Till och med han då, som jagar och borde kunna det här. Och det är inte torrt och eländigt om du vet vad du gör. Om du tillagar det på rätt sätt, då blir det ju helt fantastiskt. Det är jättemagert kött, men det blir supergott om du har koll på vad du gör. Mm. Svensken äter ungefär 50 kilo kött per år i genomsnitt. Och av dessa 50 kilo så är det ytterst få, några procent, jag tror att det är 4% eller sånt, som, är, som består av viltkött.
Mm.
Och jakten avsätter ungefär 20 000 ton kött om året.
Mm.
Skulle vi dela ut det på alla, hela Sveriges befolkning, så blir det ungefär 2 kilo kött per man per år, och det är alldeles för lite.
Mm.
Men om man tog rätt på allt kött då som fanns i frysarna, så ja, man skulle väl inte kunna äta kött varje dag, men vi skulle kunna äta mycket bättre kött och ett klimatsmartare kött än vad vi gör idag, vad stoppar i oss, till exempel nötkött, lamm.
Hur ofta händer det att du köper kött i butik?
Ytterst sällan. Det enda jag köper är kyckling faktiskt. Ja. Men aldrig nötkött.
Nej. Och på restaurang, hur gör du då?
Nej, men då händer det att jag äter nöt. Absolut. Ja. Utbudet är
så. För det gör
så,
jag också.
Ja, men utbudet
hemma,
är
hemma
så
äter vi i princip bara vilt och vegetariskt. Det är i och för sig en sanning med modifikation. Mm. Alltså när det kommer till rent kött.
Mm.
Men däremot så äter vi ju med små barn. Så kan det vara så att vi steker färdiga köttbullar och sånt där. För att man inte hinner typ. Men jag vet inte när jag senast köpte en köttbit.
Nej.
Oavsett om det är för gryta eller om det är en finare entrecôte eller oxfilé.
Nej,
utan, men det är ju för att jag har det i frysen.
Absolut, och det är ju underbart. Mm. Och jag menar, vare sig jag gör tacos, korv eller köttbullar, så är det på vilt hemma. Men absolut, finns det inget annat att välja på krogen, ja, men då väljer jag väl lamm eller ren eller nöt.
Sen är det en smakfråga också. Jag personligen har aldrig ersatt nötkött med ett viltkött och inte tyckt att det blir bättre.
Jag tycker nöt smakar noll.
Ja, det smakar ingenting.
Nej, jag tycker det är helt meningslöst faktiskt. Ja. Så att, och där, vi vill främja viltet. Jag vill också få icke-jägare att få en högre acceptans för jakt. Jag vill att icke-jägare som ändå äter vilt ska förstå att det här köttet är faktiskt det bästa kött man kan äta.
Mm.
Jag känner att jag har fått något så här kall i livet. Att jag ska omvända Sveriges nötätarbestånd. Och få dem att uppskatta vilt och köpa och laga vilt istället. Men det är inte så lätt, för att det finns inte så mycket vilt att få tag på.
Nej.
Det är otroligt mycket byråkrati. Det ska gå genom vilthanteringsanläggningar om du ska ställa i större mängder.
Mm.
Som jägare får du sälja, jag tror, en älg. 75 hjortar, 200 rådjur och 10 000 småvilt, det vill säga kaniner och fåglar, till vem du vill i stort sett.
Mm.
Men över de nivåerna så måste du vara liksom undersökt av veterinärer och stämplat och godkänt av Livsmedelsverket och så. Så att det är otroligt mycket byråkrati som jag tycker är rätt onödig och dum.
Mm.
För om allt det här försvann, då skulle mycket mer vilt kunna komma ut i folkhemmen och i butikerna och till restauranger.
Jag har faktiskt köpt, det kändes helt sjukt, men jag har köpt viltkött, inte för så länge sedan. Jag skulle bjuda några vänner på viltbricka, och då skulle jag bjuda på vildsvin, rådjur, dov och vildren. Men vildrenköttet fick jag av en kompis som jagar och varit i Norge. Men det gick inte att använda det köttet, tyvärr. Så istället då så ville jag ha lite älg också. Och då hade jag ingen älg hemma. Jag har själv inte fällt någon älg, men jag har kött från laget då. Men det var slut.
Mm.
Så då åkte jag iväg till saluhallen och skulle köpa älg.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg vad det kostade. Men det var, alltså, ja, men det var nästan 1000 spänn kilot.
Det är inte klokt.
Det var helt sinnessjukt.
Och det gör ju att alla kan inte äta vilt
kött. Nej, och det måste man ha förståelse för.
Ja, jag vill att alla ska ha råd med vilt. Och jag tror ju att om allt kött togs tillvara på från viltet vi skjuter årligen, så skulle alla kunna äta vilt några dagar i veckan och ha råd med det. För det finns otroligt mycket vilt, men vi måste bara lära oss ta hand om viltet.
Mm. Om finns det något som du har provat som man normalt inte brukar, där du vet att de flesta jägare som fäller det här viltet tar inte vara på köttet, men där du har testat att göra det?
Ja, skarv. Till exempel. Aha. Det har vi tillagat.
Hur blev det?
Det blev gott. Tror eller ej. Men alltså, bröstet då som vi tog tillvara på. Det luktar stark fisk.
Ja.
Så starkt så att du inte vill äta det, även om det hade varit fisk.
Nej.
Men efter tillagning så smakade det ingenting. Vi gjorde både gryta och Stekte det och det blev jättegott.
Finns det här på film?
Absolut.
Det har jag faktiskt missat. Mm. Ja, men då får man söka upp det helt enkelt. Ni checkar skarv.
Precis, vi äter skarv helt enkelt.
Säl vet jag att ni har ätit.
Ja, det har vi ätit och det var ju sådär. Men det finns en del på klövviltet som jag vet att väldigt få känner till och ännu fler inte kände till innan vi släppte det avsnittet. Vi lagade kalvbräss ifrån dovhjort.
Ja.
Och det är, jag menar, det är en delikatess. Det är så exklusivt.
Var sitter den?
Den sitter precis längs med mellan liksom huden och luftstrupen. Alltså precis bakom
finns den på alla kalvar?
Ja, det gör de. Alla klövvilt. Och det kanske finns på andra viltarter också. Men klövvilten absolut. Älg, hjort, rådjur. Det finns säkert på vildsvin också. Men där är jag inte, dit har jag inte kommit. Men att ta hand om kalvbressen från ett vilt, det är helt fantastiskt. Och jag tror att det är väl någon 0.5% som tar hand om sina bressar. Liksom. Ja. Det här är bara tills för några år sedan. Jag kom att tänka på att mina föräldrar åt väldigt mycket kalvbress liksom, på 80-talet. Det var så här delikat. Nu är det fredag, nu jävlar har vi kalvbress. Jag tyckte det såg groteskt ut. Det ser ut som en hjärna liksom, när du har kokat den. Och så tänkte jag, fan, det borde finnas på andra hus. Så jag började leta och så till slut hittade jag bressen på dovhjortarna som jag sköt. Och den sitter kvar. Den ska växa bort efter ett år. Ja. Men brukar sitta kvar.
Men smakar den bra tror du även på ett vuxet djur?
Om
den
sitter kvar? Absolut. Ja. Det tror jag. Men de sitter inte kvar på vuxna djur. Ja, okay. Men ett och ett halvt uppåt två kan du nog hitta om du har tur.
Ja. Och det var på dov?
Det här var dovhjort, ja.
Men det borde ju då finnas, alltså det finns även på älg och rådjur och kronor.
Absolut, så. Absolut. Nej, det är helt fantastiskt. Ja, nej, så det är, så att vi, det är också en dimension vi lära liksom alla att ta vara på allt på djuret. Har du nu tagit ett liv så ska du banne mig liksom.
Jag pratar mycket i avsnittet med Carl Dreyer om detta. Och en av hans favoriter är just kalvbräss. Då pratade han i och för sig om nöt. Men, och sen så pratade vi mycket också om men lever bland annat. Och framförallt då på fåglar. Och det har jag själv inte. Jag har ju typ inte fällt någon matfågel. Jag har inte hunnit med den typen av jakt helt enkelt. Och jag har inte varit tillräckligt säker på mitt skytte för att vilja jaga på riktigt då. Men det ska jag ju verkligen testa. För jag älskar ju olika typer av leverrätt. Inte så här gryta med leverbitar. Men däremot så älskar jag ju leverpastej och patéer och sånt.
Hjärta är också en del av djuret som jag alltid tar tillvara på. Jag tycker hjärta är fantastiskt.
Vad brukar du göra? Brukar du röka det?
Ja, ibland, men ofta bara strimlar och hackar det ner i en panna med smör, vitlök, rosmarin. Det räcker. Så jäkla gott blir det.
Hur tycker du det smakar? När du steker det på det sättet, om du jämför med filé till exempel, smakar det?
Ja, det smakar mycket mer. Det smakar mycket mer vilt. Vi har ju ett avsnitt, att det var första avsnitt, så skjuter vi en dovhjort och tillagaren innan rigor mortis träder in.
Det såg jag.
Det var faktiskt bland det mest spännande jag har gjort när jag kommit i jakten.
Hur var det? För det smakade
köttet smakar ingenting. Nej. Det smakar järn. Det är liksom väldigt mycket blod smak. Men det är inte äckligt. Men köttet är jättefint. Men du gäller att tillaga det. Alltså pannan ska vara varm när du skjuter hjorten. Så att du kan slänga ner det direkt. För det tar inte så lång tid innan det börjar bli segt. Liksom.
Sen har ni ju ett avsnitt som jag verkligen uppskattade. Och det var när ni testade att hänga och olika tider och även olika stekgrader. Då. Det är ju ett avsnitt som jag verkligen rekommenderar människor att titta på.
Kul.
Vad var det ni, om du bara snabbt spoilar, vad kom ni fram till? vad tyckte ni var det?
Nej, det var ju ganska enkelt. Ju längre djuret har hängt, desto mörare och godare blir köttet. Mindre vattnigt. Du får en helt annan karaktär, tuggmotstånd och smak.
Man brukar ju prata om 40 dygnsgrader för att vara säker. För det som inte jagar, 40 dygnsgrader är alltså när du hänger ett djur, om det är 10 grader där du hänger det så ska det hänga i 4 dygn. Är det 4 grader så ska det hänga i 10 dygn och så vidare. Ni fattar. Hur gör du som fäller mycket vilt? Var hänger du köttet någonstans?
Där jag jagar mest, där har vi en slaktbod där det får hänga. Mm. Jag hänger köttet i 6-7 dagar i genomsnitt. Skjuter du en kalv i oktober eller ett kid, det räcker med att hänga liksom 2 dygn. Mm. Det är så mört och fint ändå så att det behövs inte mer.
Och hur gör du när du jagar fågel? Hur går du tillväga efter skottet då?
Jag äter den direkt samma dag, oftast. Sen skjuter du 30 duvor, då kan du inte äta upp alla. Så antingen så tar jag bröstar ur dem direkt, eller så låter de hänga i 2 dygn. Allt beror på tid. Det tar tid att plocka en fågel och skära ut och det blir en massa fjädrar. Hinner jag inte förbi slaktborden så låter jag dem hänga hemma. Och så tar jag tag i det. Eller ibland så vakuumförpackar jag fåglarna hela.
Mm. Alltså du är ju... ska man säga macho? Jag vet
inte. Nej, men,
inte macho. Ska man inte säga.
Jag är noll macho.
Nej, men du är ju sådär lite cool. Får man väl säga då.
Ja, sitter du och flirtar med mig?
Nej, ja, lite faktiskt. men funkar det?
Ja, det ostran och sådana här komplimangerna. Jag ska gå nu.
Sen har du väldigt vacker skäggväxt.
Ja, mysigt. Har du träffat Daniel? Tror du att Daniel inte här? Hans djup kolsvarta ögon.
Men han har ju också skäggväxt, va?
Nej, inte lika manlig skägg.
Nej.
Men han har hår.
Han har hår, ja, okej. Åh, oh, gött. Säsong 2, Daniel, I'm coming for you. Nej, men det jag skulle säga då var att du känns ju som en person som liksom kör på. Alltså lite instinktivt. Och då tänker jag på mat. Då känns det, nu är det inte en förutfattad mening, som att du i princip har provat alla vildsorter råa. Stämmer det?
Ja, det kan nog stämma, ja.
Ja. Alltså liksom, du slänger i den en bit, ja. Under, inte passning kanske. Men
nej, men vet du vad, det här är lite lustigt. När jag står och styckar, om jag står och styckar 10 hjortar en dag, liksom, då kan jag inte äta det köttet rått.
Nej.
Det måste passera vakuumförpackningen, packas upp. Och sen kan jag äta det. Har det varit fryst och jag tar upp en ryggbiff eller filé, då skär jag av liksom en tredjedel direkt och slänger i käften med lite salt eller något. Men där och då i slaktboden, då blir det för mycket industri eller för mycket rått. Men annars, jag älskar rått kött.
Ja, samma här.
Och det här med att äta direkt, liksom, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Som i ostronen.
Men är det någonting som du har provat rått som du känner att det där vet folk inte om? Men det här är grymt att göra en råbiff på eller en carpaccio eller liknande.
Nej, det är väl fågel då. Mm. Ripa liksom. Ett ripbröst, det är så mört och fint från liksom start. Så att du kan göra färs av det i handen. Du kan mosa det så att det blir färs.
Mm.
Det har jag ätit rått. Det har jag ätit rått på fjället faktiskt.
Mm.
Bröstade ut, tände en eld och så, ja, i provsmaken. Man är ju tvungen och liksom, det är lite för härligt för att inte äta rått. Men jag vet att Daniel, han spyr ibland när han tittar på mig.
Är det så?
Han tycker inte alls att det
är även när du inte fräsch. Äter utan bara generellt?
Ja, generellt.
Ja. Men vad är det han inte uppskattar? Han tycker inte att...
Men det är det... Ja, jag förstår att folk inte tycker om att äta rått kött. Jag köper det. Men jag tycker det är superhärligt.
Mm.
Och innan låret liksom. Det är ju det du gör råbiff på. Men här, och så fort det är malt med en liten äggula och senap och rödlök och sånt.
Mm.
Så går det ju att äta. Men då är det liksom 5 minuter tidigare en stek.
Mm.
Eller en köttbit direkt från benet.
Mm.
Men däremellan är det ett jätteavstånd som folk inte vill veta av.
Mm, intressant.
Mm, det är det.
Jag tänkte att vi ska prata lite prylar. Det vet jag att du uppskattar. Jag uppskattar det och lyssnarna uppskattar det. Men innan vi gör det, lite snabbt bara om din andra karriär. Eller dina andra karriärer. Skådisbiten. Jag har sett att du är skådespelare också.
Nej, vad har du har jag skrivit?
Du är ju med på IMDb bland annat.
Va?
Ja, du står upplagd där.
Skojar
du? Jag gjorde lite research innan. Då står det att du har varit med i Solsidan och något annat. Ja, och så någon kortfilm och lite så.
Jag gick så här, barnteater i 8 år och sen cirka Kalle Flygare för 15 år sedan. Mm. Och det har alltid varit min stora dröm att jobba som skådespelare. Och det har varit, liksom, det har aldrig blivit något. Det har varit några små biroller hit, eller, så här, statistroller hit och dit i olika tv-serier och filmer och sånt där. Men det är superkul, jag tycker om att vara framför kameran. Men jag tror att jag har hittat liksom, min grej att förena min dröm då med min passion. Mm. Och det är då mat och jakt. Mm. Och så vara framför kameran.
Men du gillar också att vara bakom kameran för du är fotograf.
Ja, det stämmer. Jag har jobbat som stillbildsfotograf sen 19, 20, 30 år nu.
Ja. Vad för typ av fotografering?
Reklam, reportage. Rest runt mycket och fotat porträtt och miljöer för olika tidningar, reklambyråer. Mm. Jobbade i Sveriges riksdag i många år. Väldigt blandat.
Okay, men inte naturfotograf?
Nej, jag har fotat mycket privat. Men det är väldigt svårt att tjäna pengar på det och göra någonting av naturbilder. Om du inte satsar och nischar dig helt och hållet. Men det har jag inte gjort. Utan det
Hur mycket jobbar du med fotografering idag?
0.
Ja, det är så.
Ja, nu är det bara shots and pots. Nu är det bara jaktfilmer jag jobbar med.
Men det är ju fantastiskt att du och några i Sverige faktiskt klarar att leva på sin passion.
Det är helt underbart.
Inom jakt i den. Alltså det är många som gör, fast då jobbar de ju oftast med någonting annat inom jakt. Som guider eller experter eller håller på med vildslakteri och liknande. Mm. Men att faktiskt vara ute och jaga och filma det med en eftertanke.
Att kunna leva på det. Men jag vet att det är superprivilegierat. Jag älskar det. Att kunna leva drömmen liksom. Mm. Och få ägna sig åt det man absolut brinner för mest.
En annan sak som väldigt många brinner för inom jakt är faktiskt prylar. Ja. Och så är det inom de flesta intresseområden.
Nörd.
Ja, att man nördar ner sig i saker. Branschen. Och jag har en fråga som jag har ställt till väldigt många. Och den är enkel. Och det är, hur ser ditt vapenskåp ut? Eller inte hur skåpet ser ut, utan vad har du i det?
Jag förstår. Ja. Vapengarderoben.
Ja, okej. Okay. Som man kallar. Börja med skåpet.
Eller skåpet du kallar skåpet Norrlux. För garderoben? Nej, garderoben är ju det som är inne i skåpet.
Jaha.
Hur ser vapengarderoben ut, skulle du ha frågat.
Jaha. Det jag kallar vapengarderoben. För jag har mitt vapenskåp i en walk-in closet.
Jaha, så du har en garderob i ett skåp i en garderob.
Exakt. Ah, ja. Så när jag säger vapengarderob så menar jag hela den stora garderoben.
Ah, ja, okay. Nej.
Okay.
Men inne i mitt järnskåp då så finns det 2 stycken Husqvarna 1640. Det är alltså min morfars gamla och hans svågers gamla.
Mm.
Som de fick på en middag av min mormors pappa. Men min morfar jagade inte så mycket, så att han gav den till min mammas kusin, och när jag fyllde 18 så fick jag den.
Mm.
Och nu så fick jag även maken till den här för några år sedan.
Vad är det för kaliber?
9.6357. I öppna riktmedel och allting. Och den jagade jag med första 10 åren. Det gick jättebra. Sen så gick jag över till en Carl Gustav 1900.
Mm.
Och sen nu står där 2 stycken.
Har du kvar Carl Gustav?
Nej, den har jag inte kvar. Den har jag sålt. Jag har nu 2 stycken Beretta bockar.
Mm.
En Beretta halvautomat. Ena bocken är för målskytte, så den tränar jag bara med, och den andra jagar med.
Mm.
Sen har jag en Saco Quad 17 HMR och 22 LR till den bössan.
17 HMR använder du på ripa då?
Ja, precis.
Och 22 lång
använder jag
övning.
Typ aldrig.
Nej, okej.
Utan det är mest 17 HMR.
Ja.
Sen har jag en studsare kaliber 308.
Mm.
En blaser R8 Success. Och sen har jag halvautomaten Beretta också.
Mm.
Så där står 7 bössor.
Och halvautomaten, vad är det för kaliber?
12. Ja. Älskar den.
Och den, använder du den på när du är ute?
Ja, men den är med, den har ju...
För då har du 3 skott.
Precis. Ja. Den har jag väl mest på liksom, gåsjakt, andjakt, till exempel skarvjakten. Mm. Men nu när jag var jagade hare på ven, då har jag gärna ett brytvapen så att man kan... Det ser trevligare ut tycker jag, när du är fler som jagar. Men när jag själv så är det camo.
Jag tänkte vi kunde prata lite om övriga jaktprylar. Och om jag bara skulle ställa frågan vad, vilka jaktprylar som är viktigast för dig, så antar jag att du kommer säga stöd, kikare och liknande. Men om vi tänker, har du några prylar som du vet att många inte har, som du känner så här, det här är faktiskt väldigt, väldigt bra att ha?
En dragsele, kanske. För att det är rätt tungt att släpa ut en stor bock. Eller absolut, en dovhjort kan ju inte dra själv, en fullvuxen hjort. Så där är en dragsele rätt ovärderlig, tycker jag.
Jag har ju alltid haft med mig dragsele när jag har jagat. Men då har jag haft mer så här koppelliknande grejer. Ja. Nu köpte jag faktiskt från Jägareförbundet en sån som man liksom trär på sig. Exakt. Som sitter runt kroppen.
Ja, det är otroligt stor skillnad. Ja, jättestor skillnad. Så det är absolut att rekommendera. Ja. Men som sagt, stödben, ja, ovärderligt. Kikare, jättebra. Mm. All form av kammo tycker jag är bra. Kammo, liksom handskar, mask för ansiktet. Framförallt när du är på liksom, ja, men till exempel då, gåsjakt, duvjakt. Ja. När du absolut inte får synas. Pysch. Eller det, kammo är bra i alla lägen, tycker jag.
Det här med kammo... folk som lindar in sitt vapen och håller på. Är det liksom på den nivån man måste köra, tycker du?
Nej, det måste du inte. Absolut inte. Jag är ju lite kamonörd själv. Jag vet ju att det kan ha effekt, men just det här med just... När jag gör sånt så gör jag det för att jag tycker det ser coolt ut.
Okay.
Jag tycker det ser skitballt ut. Ja. Och var liksom...
Men du kan inte tycka att de här dräkterna som med liksom löv på och sånt ser fräcka ut? Eller tycker du det? När man ser ut som en buske?
Alltså ser fräcka ut. Nej, de är väl inte assnygga. Men de hjälper dig. Alltså det blir skillnad.
Ja, men det fattar jag. Men jag tänkte, du sa att du såg coolt ut.
Ja, nej. Ja, men jag tycker ju, så när man går hardcore in och nördar ner sig, då blir det ju sex. Det blir häftigt på något sätt.
Jag såg faktiskt, för det är ju länge sedan på din jakt-jakt-tid när du körde Humlegården och skrämde människor med kamodräkter. Väldigt roligt.
Det var roligt, ja. Det var skoj. Men gillisuit, där kanske, det har jag faktiskt aldrig använt.
Nej, för det kan man inte känna sig
fräckt. Nej, men lövkammo, det är toppen. Ja. Om du ser, när jag jagar duvor, jag har liksom inget så här tält eller spänner upp kammonät. Utan jag sitter i gräset med min lövkammodräkt och det funkar toppen.
Men sen så finns det ju jaktprylar som där man verkligen klär upp sig. Tweed och liknande. Det gillar du väl också?
Det kanske, jag tyckte det var lite kul när man var lite yngre. Och fan, kul att klä upp sig i tweed och slips. Men nu har jag aldrig slips.
Nej.
Jag tycker det känns... Nej, jag har noll behov av det.
Nej.
Jag står hellre i shorts och uppkavlat liksom. Eller camo. Eller och funktionella kläder liksom. Det finns ju mycket fina kläder som också är funktionella, men det blir inte lika rörlig i de här stora tweedjackorna och sånt där. Så att jag har inget behov av att liksom slirren eller knätofsarna eller nickers.
Avslutningsvis tänkte jag att vi kunde prata lite om utlandsjakt. Jag vet att du har varit i lite olika länder och jagat. Finns det någon jaktform eller något viltslag eller något liknande som du har jagat utomlands som du tycker är vrålhäftigt?
Jag tycker att gå på en rough shooting i Skottland till exempel, uppe i Highlands. Det är riktigt häftigt. Rough shooting, då går du med stöthundar som stöter upp viltet framför dig. Det kan vara harar, kaniner, fasaner, rapphöns, morkullor. Du skjuter i stort sett allting som du ser. Går du på linje över något fält eller någon åker. Det tycker jag är en fantastisk jakt. Jättehäftigt. Sen har jag varit i Turkiet och Tyskland och Italien. Och i Turkiet var det ju bizarrt när jag insåg att vi kommer inte ta hand om viltet vi har skjutit.
Nej.
Så jag sköt 5 vildsvin på ett pass och blev upphämtad och frågade då, ska jag hjälpa dig och liksom ta ur dem eller släpa dem till bilen? Nej, för fan, jag är muslim, jag går inte i närheten av det här viltet.
Är det sant?
Ja, och då åkte jag hem och mådde dåligt. Det var faktiskt inget kul. Kan du förstå om man tog hand om allt vilt som sköts i Turkiet? All kött som folk skulle kunna äta upp. Men det ligger ruttna där till björnar, vargar och korpar. Helt vansinnigt, om du frågar mig.
Det är ju sjukt.
Verkligen. Men det finns otroligt mycket vilt och så mycket fantastisk jakt i Sverige. Så det är jättekul att åka utomlands ibland. Men jag har inget jättebehov.
Nej.
Inte alls.
Vet du vad? Vi klarar det.
Vi har så trevligt.
Ja, jag vet.
Jag
men
inte
vi
lägga.
Har ju en massa ostron kvar.
Ja, det är sant. De ska
vi lät så mycket när vi höll på att öppna dem under sändning. Så vi har sparat dem. Vi har väl ett 8 stycken kvar, tror jag.
Mm, åker vinet fram
nu? Ja, men nu kan vinet åka fram. Ja. Vi ska inte jaga idag. Så kan vi dricka vin. underbart. Tusen tack för att du fick prata med mig.
Jag är superglad för att du ville ha med mig i din nya podd. Det är skitskoj, smickrande och haft jättetrevligt.
Vad härligt.
Skitkul. Ja, men hoppas vi får jaga ihop någon gång.
Ja, verkligen. Jag får hänga med på någon fågeljakt, tänker jag.
Ja, så är det.
Får du drilla mig hårt.
Ja, jag lovar.
Underbart.
Tack Daniel.
Tack själv. Och tack alla som har lyssnat på både det här avsnittet och hela säsongen. Det har varit en otroligt härlig säsong där jag har lärt mig jättemycket och jag hoppas att ni också har gjort det. Nu får ni ha en riktigt god jul och så hoppas jag att vi ses nästa säsong också. God jul och ha det gött!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.